Hej, jag heter Will. Välkommen till 9 Nartree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Rushi Sharma's What Went Wrong with Capitalism är en sakprosabok om ekonomi och politik, utgiven 2024. Sharma, investerare och ekonomisk kommentator, vänder sig mot den vanliga idén att västvärldens problem främst beror på att marknaden har fått för stort spelrum. Hans huvudtes är istället att kapitalismen har förvanskats av ett sekel av växande statlig inblandning, särskilt genom offentliga utgifter, regleringar, centralbankspolitik och återkommande räddningspaket. Han beskriver resultatet som socialiserad risk där staten i allt högre grad skyddar olika grupper från ekonomiska förluster. Fattiga får välfärdsstöd, medelklassen får rättighetsbaserade transfereringar och stora företag samt investerare får stöd när kriser hotar. Bokens syfte är inte att argumentera för en stat utan ansvar utan att undersöka hur skyddsåtgärder som blivit permanenta kan dämpa konkurrens. Styra kapital fel och minska produktiviteten. Sharma vill återställa en mer trovärdig balans mellan marknadsdisciplin och ett begränsat, tydligt statligt skyddsnät. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, socialiserad risk är Sharmas förklaring till den förvrängda kapitalismen. Bokens centrala begrepp är socialiserad risk. Sharma menar att moderna utvecklade ekonomier har byggt upp ett system där staten allt oftare absorberar konsekvenserna av misslyckanden. Det gäller inte bara traditionell välfärd utan även stöd till bostadsmarknader, företag, banker och finansiella marknader när nedgångar blir allvarliga. Därför accepterar han delvis kritiken att dagens ekonomi kan likna socialism för de rika, men han ger uttrycket en bredare innebörd. Enligt honom omfattas statliga garantier hela samhällsskalan, från stöd till låginkomsttagare till pensioner och subventioner för medelklassen samt räddningar för kapitalägare. Poängen är inte att varje socialförsäkring eller krisåtgärd saknar värde. Sharma skiljer snarare mellan skydd mot verklig nöd och en ordning där förväntan på statligt ingripande blir inbyggd i ekonomiska beslut. När företag och investerare räknar med att stora förluster kan begränsas av offentliga insatser kan de ta större risker än de annars skulle ha gjort. Vinsterna förblir privata medan en del av kostnaden flyttas till skattebetalare, sparare eller framtida generationer genom högre statsskuld. För Sharma är detta en nyckel till varför kapitalismen både upplevs som orättvis och fungerar sämre än den borde. För det andra, från återhållsam krishjälp till en permanent räddningskultur, Sharma placerar sin kritik i ett långt historiskt perspektiv. Han jämför ett äldre förhållningssätt där regeringar ofta gjorde för lite i svåra tider med dagens motsatta reflex, att försöka förhindra nästan all ekonomisk smärta. Den jämförelsen är viktig eftersom boken inte romantiserar 1800-talets begränsade sociala skydd. Istället hävdar Sharma att pendeln har svängt för långt. Från likgiltighet inför nöd till en politisk ovilja att låta även ohållbara investeringar, företag eller affärsmodeller misslyckas. I den moderna ekonomin har krisåtgärder dessutom lätt blivit prejudikat. Ett undantagsstöd under en finanskris kan skapa förväntningar om liknande stöd vid nästa nedgång. Centralbanker och regeringar får då starka skäl att agera snabbt eftersom alternativen kan innebära arbetslöshet, fallande tillgångspriser och politisk oro. Men Sharma framhåller att detta kan förändra marknadens grundläggande signaler. Räntor, kreditvillkor och risken för konkurs ska normalt hjälpa kapital att söka sig till verksamheter som använder resurser väl. Om dessa signaler ständigt dämpas blir det svårare att avgöra vilka investeringar som faktiskt är hållbara. Hans argument riktar sig alltså mot att tillfälliga undantag övergår i ett varaktigt system där staten förväntas garantera stabilitet även när riskerna skapats privat. För det tredje, felallokerat kapital, zombieföretag och svagare produktivitet. En avgörande mekanism i Sharmas analys är kapitalallokering, alltså hur pengar, krediter och investeringar fördelas i ekonomin. Han menar att omfattande offentlig stimulans och mycket lättillgänglig finansiering kan göra det svårare för marknader att placera kapital där det skapar mest ny produktion. När finansiering hålls billig och stödåtgärder återkommer kan företag som inte är tillräckligt produktiva överleva längre än de annars skulle göra. Dessa kallas ofta zombieföretag, verksamheter som fortsätter fungera men har svag förmåga att växa, investera eller bära sina kostnader utan gynnsamma villkor. Sharma kopplar detta till den långsammare produktivitetstillväxt som många rika ekonomier har upplevt. Produktivitet handlar inte bara om att arbeta snabbare, utan om att arbete, teknik och kapital används på bättre sätt. En ekonomi behöver därför både kunna stödja människor som drabbas av omställning och låta resurser lämna svaga verksamheter för att nå så starkare sådana. Om konkurser, nedskrivningar och omfördelning av kapital systematiskt skjuts upp riskerar omvandlingen att bromsa. Resonemanget har även betydelse för Sverige. Sverige har ett omfattande trygghetssystem men också erfarenhet av bankkriser, statsfinansiella regler och exportberoende företagande. Boken ger ingen enkel mall för svensk politik, men den väcker en relevant fråga. Hur skyddar man hushåll i en kris utan att samtidigt göra ekonomins riskbedömning permanent beroende av staten? För det fjärde, ojämlikhet och marknadsmakt ses som följder av statliga snedvridningar. Många kritiker av kapitalismen pekar på växande förmögenhetsklyftor och starkare storföretag som bevis för att fria marknader skapar orättvisa. Sharma accepterar att dessa problemen är reella, men han ifrågasätter den vanligaste förklaringen. Enligt honom har statens växande roll ofta bidragit till koncentrationen av både rikedom och företagsmakt. När nya pengar och krediter driver upp priser på aktier, fastigheter och andra tillgångar gynnas särskilt de som redan äger sådana tillgångar. När etablerade företag lättare kan hantera komplexa regler eller förvänta sig stöd i kriser kan det också bli svårare för mindre konkurrenter att utmana dem. Detta är en viktig del av bokens provokation. Sharma säger inte att alla skillnader i inkomster eller all företagskoncentration kommer från politiska beslut. Hans poäng är att det är missvisande att automatiskt beskriva dagens resultat som marknadens naturliga utfall. En marknad där regler, räddningsåtgärder och penningpolitik konsekvent skyddar vissa tillgångar och institutioner är inte helt fri i hans mening. Samtidigt är detta en del av argumentet som bjuder in till diskussion. Kritiker har pekat på spänningar mellan Sharmas oro för monopol och hans betoning på mindre statlig inblandning eftersom konkurrenspolitik ofta kräver offentlig kapacitet. Bokens styrka ligger därför främst i att den flyttar frågan från om staten ska finnas till hur statliga regler och garantier kan utformas utan att låsa fast existerande. Maktstrukturer. Slutligen, 7 reformer ska återställa balansen mellan trygghet och marknadsdisciplin. Sharma avslutar sin diagnos med 7 reforminriktade förslag för att minska beroendet av ständiga ingripanden och återupprätta en balans mellan stat och marknad. Den övergripande riktningen är tydlig. Staten bör fokusera mer på avgränsat skydd för människor i utsatta lägen och mindre på att skydda tillgångspriser. Företag eller investerare från följderna av risker de själva har tagit. Han ser inte nedskärningar som ett självändamål utan som ett sätt att minska de snedvridningar som följer när staten blir en dominerande köpare, säljare och garant i ekonomin. Reformtanken bygger på att marknadsdisciplin har en samhällsfunktion. Konkurs och förlust är hårda processer, men de signalerar också att resurser behöver användas annorlunda. Om politiken alltid försöker neutralisera dem kan kortsiktig stabilitet köpas till priset av lägre långsiktig dynamik, högre skulder och större misstro. Förslagen ska därför förstås som ett försök att begränsa räddningskulturen och göra reglerna mer förutsägbara. För en svensk läsare är den praktiska nyttan främst analytisk. Sveriges ekonomiska modell skiljer sig från USA:s, men även här finns avvägningar kring bostadskrediter, företagsstöd, bankregler och offentliga utgifter. Sharma erbjuder ett ramverk för att fråga vilka stöd som skyddar medborgare från verklig utsatthet. Och vilka som i första hand bevarar riskfyllda strukturer eller redan upparbetade förmögenheter. Sammanfattningsvis. What went wrong with capitalism passar läsare som vill förstå varför missnöjet med ekonomin har vuxit. Trots att många västländer har byggt ut sina trygghetssystem och ofta ingriper kraftfullt vid kriser. Den är särskilt relevant för personer med intresse för samhällsekonomi, finansmarknader, offentlig politik och investeringar. Även läsare som inte delar Sharmas slutsatser kan ha nytta av boken. Eftersom den ger en sammanhängande motbild till berättelsen att de senaste decenniernas problem främst är resultatet av avreglering och en alltför svag stat. Dess främsta intellektuella värde är att den håller ihop frågor som ofta behandlas var för sig, statsskuld, centralbanker, räddningspaket, ojämlikhet, företagskoncentration och produktivitet. Sharma argumenterar för att de kan ses som följder av samma utveckling, en växande vana att flytta risk från marknadens aktörer till det offentliga. Det gör boken mer systemorienterad än många debattböcker som begränsar sig till skatter, välfärd eller en enskild finanskris. Boken sticker ut i genren genom att försvara kapitalismens potential utan att förneka dagens synliga brister. Sharma beskriver inte ett idealiserat frimarknadssystem utan en ekonomi som enligt honom har blivit beroende av politiskt skapade garantier. Samtidigt bör läsaren se hans reformlinje som ett argument att pröva, inte som en okontroversiell diagnos. Invändningar om ojämlikhet, konkurrenspolitik och olika länders institutioner är viktiga. Just den spänningen gör boken användbar som underlag för en mer precis diskussion om vilken sorts marknadsekonomi som faktiskt kan vara både dynamisk och legitim. Om du vill stödja Rushir Sharma, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!